2 december 1992. Svensk ekonomi.
Den ekonomiska krisen drabbar svenskarna ännu hårdare än väntat. Vi får 8 miljarder kronor mindre att handla för nästa år. Det visar Finansdepartementets prognos över den ekonomiska utvecklingen. Den privata konsumtionen väntas minska med 3,5% och den disponibla inkomsten försämras med ungefär lika mycket.
Socialdemokraterna kritiserar nu också sänkningen av arbetsgivaravgifterna med 4,3% som ju ingår i krisuppgörelsen. Men precis som när det gäller bensinskatten kommer partiet ändå inte att rösta emot i riksdagen.
Ingvar Carlsson fann ny ammunition i de siffror som Finansdepartementet igår skickade till riksdagen och som bland annat visar att den privata konsumtionen sjunker betydligt mer än väntat nästa år. Därför vidhåller Socialdemokraterna att det är fel att fullfölja överenskommelsen om att höja skatten på bensin vid årsskiftet. Socialdemokraterna tycker också att företagen redan fått så mycket draghjälp av devalveringen. Den gör ju att svenska varor blir billigare i utlandet. Att det är fel att också fullfölja beslutet om sänkta arbetsgivaravgifter med 4,3%. Det beslutet ställde sig Socialdemokraterna och regeringen bakom i den andra krisuppgörelsen. Men trots att Ingvar Carlsson i en presskonferens kallade det här för oförsvarligt så frångår inte partiet uppgörelsen. De kommer alltså att rösta för förslag de tycker är dåliga.
Om man mellan de politiska partierna i Sverige, de stora partierna, träffar för landet avgörande ekonomiska beslut, då ska man veta att man står för uppgörelserna i de olika avseendena. Det ger oss inte utrymme, som jag ser det, att hoppa av de delar vi var överens om så det vida vi inte kan övertyga den andra parten om att vi gemensamt ska ändra i paketet.
Vad betyder det som har hänt nu för fortsatt samarbete mellan er och regeringen?
Ja, det är klart, när det gäller nya uppgörelser då påverkar detta mycket negativt.
Det blir inga fler uppgörelser?
Med de erfarenheter vi har nu så ser jag mycket mer pessimistiskt på detta, och det är regeringspartierna som får ta ansvar för detta. I det avseendet får det alltså negativa konsekvenser för framtiden.
Ingvar Carlsson tycker alltså att nu efter kronans fall är fel att sänka arbetsgivaravgifterna, och han vill också senare lägga bensinskattehöjningen. Men Socialdemokraterna kommer ändå inte att rösta emot de uppgörelser som har träffats. Och orsaken är förstås att det skulle kunna innebära att uppgörelserna slets sönder i den dragkamp som skulle följa. Fem partier är ju inblandade och alla har sina alldeles egna intressen att försvara. Socialdemokraterna gjorde upp med regeringen bland annat för att sätta stopp för ett förslag som de tyckte var sämre. Det var orsaken till att alla inblandade kunde säga att de var vinnare. Om uppgörelserna skulle rivas upp nu skulle regeringen kunna vända sig till Ny demokrati. Och resultatet blir någonting som är sämre ur socialdemokratisk synpunkt. Ett viktigt argument för regeringen att inte riva upp uppgörelsen är också att behålla trovärdigheten inför den så kallade marknaden. Låg trovärdighet ger hög ränta, och för regeringen är det nu viktigt att stå fast vid linjen att kronans fall motiverar en ännu stramare finanspolitik. Att avstå från sänkningen av arbetsgivaravgifterna och den höjda bensinskatten skulle direkt ge höjd ränta, menar regeringen.
Kommentar Thomas Hempel, och tidigare hörde vi också Willy Silberstein.
Tredje december 1992. Slovenien.
Slovenien, den nordligaste av före detta Jugoslaviens republiker, är en internationellt erkänd stat idag. Men det är ett land med uppenbara problem att profilera sig. Fast nu riktas uppmärksamheten mot Slovenien eftersom det stundar val i den lilla alprepubliken.
Slovenien var den pådrivande kraften när Jugoslavien föll samman. Här började kriget men blev kortvarigt. I 10 dagar pågick kriget och ett 30-tal människor dödades, ett på Balkan lågt pris för frihet och självständighet. Men vad hände sen? Politiker här erkänner utan omsvep att den bristande internationella uppmärksamheten är ett problem för landet på den soliga sidan av Alperna, som Slovenien heter i turistannonserna. Turisterna vill inte komma trots att allt är lugnt och relativt billigt. Utländska investerare är minst sagt försiktiga. I massmedia hamnar det fredliga Slovenien i skuggan av det dramatiska kriget. Och den stora allmänheten har många gånger svårt att skilja Slovenien från Slovakien. Jure Mikos är vice kulturminister och arbetar med att utomlands försöka göra Slovenien mera känt. Men det är svårt, säger han.
When Spain opened after Franco's death, everybody was interested what the followers of Velázquez are doing.
När Spanien öppnades efter Francos död var omvärlden nyfiken på vad konstnärer efter Velázquez målar eller vad författarna i Cervantes hemland skriver. Omvärlden hade historiska och kulturella referenser att anknyta till, men allt det saknar vi, säger Jure Mikos. Vi har inga internationellt kända kulturpersonligheter att anknyta till och därför måste vi verkligen börja från noll. På söndag är de första verkligt fria parlaments- och presidentvalen här i det självständiga Slovenien. Landet som vann sin frihet men internationellt ännu inte fått sin identitet. Kjell Albin Abrahamsson, Ljubljana.
Tredje december 1992. Svensk export till ett omstritt Burma.
Det svenska teleföretaget Ericsson ska sälja ett mobiltelefonnät till militärdiktaturen i Burma. Det berättar vår korrespondent i Hongkong.
Det svenska telekommunikationsföretaget Ericsson levererar just nu ett mobiltelefonsystem till militärjuntan i Burma. Det rör sig om ett AMP-system, vilket i inledningsskedet har 2000 linjer och 1150 abonnenter. Men, meddelade just Ericsson i skriftlig form till Ekot, en utvidgning är redan planerad. Världens ledande auktoritet på Burma-frågor, den svenske författaren Bertil Lintner, säger till Ekot att det finns i Burma bara två grupper som har användning för ett sofistikerat telekommunikationssystem, oljeletare och militärmakten. Systemet, inkluderande AXE-växlar, levereras av Ericssons dotterföretag i Australien, medan två radiotorn, installationsledning och utbildning tillhandahålls av Ericssons dotterföretag i Thailand. Och en talesman för Ericssons vid fabriken i Australien, Peter Lynch, har åsikten om vilka som gagnas av systemet. Byråkrater och dignitärer, sa han i morse till Ekot. Burma är världens sannolikt hårdaste militärdiktatur. Tusentals studenter dödades hösten 1988 när de demonstrerade för demokrati. Val utlystes och i maj 1990 vann oppositionen 80% av rösterna. Men officersjuntan behöll makten och inledde istället en systematisk förföljelse av oppositionen och trappade upp kriget mot minoriteterna. Den kvinnliga oppositionsledaren Aung San Suu Kyi sitter sedan 3 år tillbaka i husarrest. Och det var för precis 1 år sedan hon i sin frånvaro i Oslo tilldelades Nobels fredspris. Hon befinner sig, enligt den brittiska BBC, i ett utmattat, livshotande tillstånd efter att ha inlett en hungerstrejk. Hon har inte vilja att leva vidare, säger hennes man, Dr. Michael Aris. Juntan håller ekonomin flytande genom att dels ge thailändska generaler koncessioner på kalhyggen av landets tropiska regnskog, dels genom att tillåta opiumodling och herointillverkning i norr. Internationellt är juntan utfrusen, men rustas militärt av Kina. Den svenska orden har skrivits med Myanmar Post and Telecommunications, juntans kommunikationsdepartement alltså. Myanmar är det namn generalerna gett Burma för att tränga ut landets minoriteter. Orden är värd drygt 23 miljoner kronor. Staffan Emerson, Hongkong.
Tredje december 1992. Lite om den förestående omröstningen om resolutionen mot Somalia.
FNs säkerhetsråd väntas idag eller imorgon rösta om en resolution om Somalia. Resolutionen går i praktiken ut på att USA ska leda en styrka som ska se till att få fram mat till den svältande civilbefolkningen.
FNs medlemsstater får använda alla medel som är nödvändiga för att få fram nödhjälpen till de svältande i Somalia. Så säger utkastet till den resolution som säkerhetsrådet väntas rösta om idag eller imorgon. Det är en liknande formulering som bemyndigade USA att leda den militära insatsen i Irak för att befria Kuwait för nästan 2 år sedan. För att lugna medlemsstaternas oro över att USA på entreprenad utför en militär insats åt FN och att FN riskerar att tappa kontrollen över den USA-ledda styrkan, så ska det finnas en grupp sambandsofficerare som håller kontakt med FN-högkvarteret. Dessutom ska FNs generalsekreterare Boutros Ghali informera säkerhetsrådet så fort en säker miljö för hjälpsändningarna har kunnat etableras. Idag på morgonen amerikansk tid så ska säkerhetsrådets medlemmar gå igenom resolutionen. Det är nu inte klart om någon av rådets permanenta medlemmar lägger in sitt veto, men det mesta talar just nu för att resolutionen kommer att gå igenom i säkerhetsrådet. Det är klart att om nu rådet verkligen auktoriserar en styrka så kommer den att ledas av USA, även om inte USA nämns vid namn i resolutionstexten. Men USAs villkor för att genomföra en militär insats i Somalia är att den leds av en amerikan, och tv-bolaget CBS uppger att marinkårsgeneralen Robert Johnston blir befälhavare. Utanför Somalias kust finns en helikopterkryssare och 1800 marinsoldater, men flera länder väntas medverka. Enligt amerikanska FN-kretsar så har Italien, Pakistan och Kanada anmält sin vilja att vara med. President George Bush informerade idag den nyvalde presidenten Bill Clinton om USAs planer. Clinton säger att Bush har hans fulla stöd, men Clinton fattar idag inga beslut eftersom han tillträdde på presidentposten först i januari. En tidpunkt då den här operationen kan vara i full gång. Lasse Åsgård, New York.
Fjärde december 1992. Så åter till Somalia.
Om bara några dagar så kan de första amerikanska soldaterna stiga i land i Somalia. I natt fattades alltså det formella beslutet i FNs säkerhetsråd som innebär att omkring 28 000 soldater sänds till Somalia för att få fram hjälpsändningar till de svältande. Men frågetecknen är många.
Ingen vet säkert vad uppdraget omfattar. Ingen vet säkert hur länge det ska pågå. Det är osäkert vad det kommer att kosta, och det är ännu mer osäkert vilka som ska betala. Det är några av de ytterst osäkra faktorer som omger den snabbt beslutade fredsstyrka som om några dagar ska försöka bege sig till Somalia för att dela ut mat till hungrande människor. I FNs säkerhetsråd var det relativt lätt att få enighet. På rekordtid, bara en vecka efter förslaget från president George Bush, var säkerhetsrådet redo att besluta om en fredsaktion av ett slag som FN aldrig tidigare godkänt. En främmande armé får FNs mandat att med våld ta sig förbi mattjuvar i ett land som är plågat av hungersnöd och anarki. FN-resolutionen säger alltså inget om uppdragets exakta omfattning, mer än att alla medel ska vara tillåtna för att uppnå tillräcklig säkerhet. Men det är oklart om banditer och rövarband i Somalia ska avväpnas eller inte. I Pentagon, försvarshögkvarteret, talades det igår om att de väpnade grupperna ska uppmanas att lägga ner vapnen och att en internationellt sammansatt kommission ska ta hand om eventuellt inlämnade vapen. Operation Somalia ska vara avslutad före presidentskiftet den 20 januari, sades det från Vita huset igår. Men biståndsfolk tvivlar på att det kan gå så snabbt att skapa ordning i Somalia. FN har inte pengar till den här sortens uppdrag och har därför gått ut med den stora kollekthoven till villiga bidragsgivare. En månad i fält för 28 000 soldater kostar mer än 2 miljarder kronor enligt Pentagons beräkningar. Marinsoldater och infanterister vid baser i Kalifornien och i delstaten New York gör sig nu redo för att flygas till Somalia redan under veckoslutet. Mer eller mindre färdiga för landstigning finns 1800 soldater ombord på 3 amerikanska örlogsfartyg utanför Somalias kust i Indiska oceanen. Senare idag ska president Bush träffa ledare för kongressen. Då väntas också flera detaljer bli klara om styrkans omfattning och när exakt de ska få marschorder. USA kommer att dra det tyngsta lasset, men några andra länder har lovat att bidra med ett mindre antal soldater och med materiel. Bland dem märks Frankrike, Belgien, Italien och 3 afrikanska länder, Zimbabwe, Kenya och Nigeria. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Somalia är inte Vietnam och inte Irak. Där finns inga djungler, träskmarker eller skogsklädda kullar varifrån en gerilla kan bekämpa en invaderande styrka. Den USA-ledda militärinsatsen i Somalia kommer att ställas inte mot någon modern krigsmakt utan mot oorganiserade och odisciplinerade bandithorder som varit nog så kapabla att döda civila men är föga dugliga att stå emot en överväldigande, välutrustad invasionsstyrka. De stridande grupperna i Somalia har bekämpat varandra i en kamp om makten allt sedan landets förre diktator Siad Barre störtades för 2 år sedan. Därför finns ingen motivation och drivkraft som kan få de rivaliserande stammarna att gemensamt stå upp till landets försvar. En centralmakt med ansvar för lag och ordning har inte funnits på länge. Att landsätta trupper i Somalia borde därför inte åstadkomma några större problem. Man kan få räkna med bakhåll, krypskyttar och mineringar. Det ses som den största faran. Få militära experter tvivlar på att den USA-ledda styrkan snabbt ska kunna trygga leveranserna av livsmedel till de svältande. President Bush har sagt att insatserna i Somalia ska vara avslutade före den 20 januari nästa år. Det är det kortsiktiga målet. Men så snart trupperna dragit sig ur kan man befara förnyad anarki och massvält. Det långsiktiga målet måste därför bli att parallellt med den humanitära operationen finna en varaktig politisk lösning som kan ge Somalia fred och lag och ordning. Annars är FN-ingripandet inte mycket värt.
Kommentar Åke Wiklund.
Och i ett tv-reportage denna dag, 4 december 1992, så hör vi USAs president Bush och röster från FNs säkerhetsråd. Och så kommenteras uppladdningen, FNs uppladdning i Somalia.
Aid workers assaulted. Ships with food have been subject to artillery attacks that prevented them from docking. There is no government in Somalia. Law and order have broken down. Anarchy prevails. One image tells the story. Imagine 7,000 tons of food aid literally bursting out of a warehouse on a dock in Mogadishu while Somalis starve less than a kilometer away because relief workers cannot run the gauntlet of armed gangs roving the city.
President George Bush betonade det humanitära i den amerikanska insatsen, men samtidigt underströk han att USA inte kommer att rygga för militärt ingripande.
General Hoare and his troops have the authority to take whatever military action is necessary to safeguard the lives of our troops and the lives of Somalia's people. The outlaw elements in Somalia must understand this is serious business. We will accomplish our mission. We have no intent to remain in Somalia with fighting forces, but we are determined to do it right. To secure an environment that will allow food to get to the starving people of Somalia.
Bilder från den apokalyptiska svälten i Somalia har nu visats över hela världen i ett halvår. Landet är helt ödelagt av krig och en hel generation av somaliska barn är antingen döda eller skadade till kropp och själ av våldet och hungern. 300 000 människor har redan dött. Ytterligare 2 miljoner hotas av svälten. Hjälporganisationer måste anställa beväpnade tonåringar som beskydd. Ändå har en mycket stor del av hjälpen stulits. Trots en viss rädsla för svåra strider när de amerikanska soldaterna kommer, uttrycker sig idag hjälparbetare en viss entusiasm.
If those risks are removed, then obviously it's better for us, it's better for our operation, but more importantly it's better for the Somali people.
Resolutionen som nu tillåter våld för att försvara hjälpsändningarna antogs i natt enhälligt i säkerhetsrådet.
The various faction leaders have, for reasons best known to themselves, displayed varying degrees of indifference to the suffering of their own people.
While the resolution authorizes the use of all necessary means, one point should be clear. Our mission is essentially a peaceful one, and we will endorse the use of force only if and when we decide it is necessary to accomplish our objective.
Också FN understryker att detta är en humanitär aktion utan politiska baktankar, och den somaliska FN-ambassadören var nöjd idag.
We are very glad, really. I'm personally very glad that finally that important step has taken place. So we are very grateful.
Hur blev då inbördeskriget i Somalia till anarki och svält? Kriget började på allvar 1988. Diktatorn Siad Barre skulle störtas. Men efter hans fall i januari 91 fortsatte kriget, då mellan rivaliserande klaner och samhällets sönderfall påskyndades. Att råna och röva blev snart en nödvändighet för att överleva, eftersom strider hindrade bönder och kamelfarmare att försörja sig. Det finns också mycket gott om vapen i Somalia sedan kalla krigets dagar, när landet var strategiskt intressant för supermakterna. Det ligger ju mycket nära de oljerika gulfstaterna, och USA och Sovjet turades därför om i upprustningen av landet. Men de amerikanska styrkornas militära överlägsenhet är tveklös. Tre båtar finns redan utanför Mogadishu med 1800 marinsoldater beredda ombord, och med amfibiefordon och helikoptrar för landsättning. De första soldaternas mål blir att öppna flygplatsen och hamnen i Mogadishu. De har varit stängda en tid eftersom säkerhetsläget stadigt försämrats. När flygplatsen är öppen ska ytterligare upp till 30 000 soldater flygas in, främst från den här basen i Kalifornien, men också från ett dussintal andra länder. Ett andra mål för USA-koalitionen skulle vara att avväpna både banditer och privatarméer i Somalia. Trots det är somaliska ledare som general Aidid positiva. Hans allians kontrollerar större delen av Somalia och har tidigare skjutit på FN-soldater. Nu välkomnar han amerikanerna. Hans huvudmotståndare Ali Mahdi har utnämnt sig själv till president i Somalia. Men han kontrollerar bara den norra delen av huvudstaden och har alltså lite att förlora på ett utländskt ingripande.
I was so happy to hear that United States have decided to save the soul of the Somali people.
De amerikanska trupperna kan vänta sig ett visst motstånd från banditer som nu blir arbetslösa. Men ingen verkar tvivla på att de odisciplinerade, krigströtta och dåligt beväpnade tonåringarna kommer att fly undan den amerikanska anstormningen. I Mogadishu sägs redan många banditer har försvunnit. Idag är den lugnaste dagen på mycket länge. Hur länge de utländska trupperna kommer att stanna vet ännu ingen. President Bush hoppas att man ska kunna lämna över vakthundsuppdraget till FN innan han själv lämnar Vita huset den 20 januari. Men det kan visa sig att det blir lättare att gå in än att dra sig ur.
Och efter en vädjan i FNs säkerhetsråd har nu också Sverige erbjudit sig att hjälpa till i Somalia. Och svenska regeringens erbjudande, det består av ett sjukvårdskompani.
Senast Sverige ställde upp med ett fältsjukhus var under Gulfkriget. Då reste 525 frivilliga svenska läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal ner till Saudiarabien för att ta hand om sårade soldater. Fältsjukhuset i Saudiarabien var i allt en större operation än det sjukhuskompani på cirka 70 personer som efter FNs vädjan om stöd till Somalia ska sändas dit om 2-3 veckor från Sverige. Tidigare har Sverige sagt nej till att skicka FN-soldater till Somalia, då regeringen bedömt uppdraget som alltför riskfyllt. Men nu är situationen en annan efter beslutet i FNs säkerhetsråd att skicka amerikanska FN-soldater till Somalia, säger statsminister Carl Bildt.
Nu gör vi det bedömningen att med den här stora FN-insatsen, när amerikanerna går in, så kommer man att kunna genomföra de humanitära operationerna. Då ska vi självklart vara med.
Vet ni hur mycket det här kommer att kosta och varifrån pengarna kommer att tas?
Vi tror att det kan röra sig om storleksordningen 50 miljoner kronor under en period som ligger ungefär ett år framåt. Men det kan bli mindre och det kan bli mer.
Ja, så har det då återhänt med en oljetanker som gått på grund utanför Spaniens sydkust, utanför La Coruña. Det är den 3 december 1992. Och åter är en oljekatastrof ett faktum.
Mer om miljön nu och om gårdagens tankerolycka.
Ja, den oljeolyckan utanför Spaniens kust är en katastrof. Men trots att utsläppet är större än vid Exxon Valdez-olyckan i Alaska så är förutsättningarna för en återhämtning bättre den här gången.
Läckande olja från den grundstötta grekiska tanken har nått de spanska stränderna. Men oljekatastrofen kommer inte att orsaka lika stora skador som Exxon Valdez i Alaska. Även om hela lasten av 80 000 ton olja rinner ut i Atlanten.
På kort sikt så är det ju en katastrof. Dels all akvakultur, fiskodlingar, musselodlingar, ostronodlingar och sådant. Och sen så kustnära fisket, det slås ju totalt. Men efter en relativt kort period så är väl fisket, det vill säga det biologiska livet i den fria vattenmassan, det som återkommer snabbast. Sen ska oljan tvättas bort från stränderna och från de grunda bottnarna, och sen så ska nytt liv kolonisera växter och djurliv in. Det tar flera år.
Den galiciska kusten har drabbats av flera tidigare oljeutsläpp. Men tack vare varmare vatten och tidvatten har miljön återhämtat sig snabbare än den har gjort efter oljekatastrofen i Alaska, där vattnet ju är kallare. Bara en liten del av oljetanken brinner fortfarande. Hamnstaden La Coruña hotas inte längre av elden sedan brandmän släckt brinnande olja närmast stränderna med skum. Att oljan brann minskar nedsmutsningen i vattnet, men tiotusentals flyttfåglar har skadats av oljan och den giftiga röken förorenar skog och åkermark. En del olja har också börjat driva ut i havs. Effekterna av oljeutsläpp i djuphavsmiljö är dåligt kartlagt enligt Dag Broman. En förklaring till varför tanken gick på grund kan vara att det saknades lots på väg in i hamnen. Kaptenen förhörs. EG har lovat hjälpa till med uppröjningen efter oljeutsläppet.
Femte december 1992. Åter till Slovenien.
President- och parlamentsvalet i den lilla alprepubliken är det första verkligt demokratiska sedan Slovenien lämnade Jugoslavien. Men väljarna är osäkra in i det sista, rapporterar vår korrespondent.
Yes, probably yes.
Yes. On which party, if I may ask?
No, I don't know.
You don't know?
No.
Yes, I am going to vote, but I don't know really what party I should.
Det här är inga udda röster. Mellan 40-45% av de slovenska väljarna vet inte hur de ska rösta, trots att det är val imorgon. Och det är knappast ointresse, utan snarare förvirring, som gör nära hälften av de 1,5 miljoner väljarna rådlösa. 29 partier ställer upp, men problemet är att de alla trängs på mittfältet. Till och med höger- och vänsterpartierna utger sig för att vara typiska centerpartiet. Alla är de för demokrati, marknadsekonomi och Sloveniens integration i Europa. Väljarna har svårt att se skillnaden. Därför är det här ett val med inbyggda överraskningar. Utgången av presidentvalet är dock tämligen säker. Den sittande presidenten Milan Kučan blir omvald. Det faktum att han tills nyligen var kommunist är av underordnad betydelse. Utgången av parlamentsvalet är dock osäkrare. Den nuvarande regeringskoalitionen kommer med all sannolikhet att förändras något. Valet kallas för det första verkligt demokratiska. Visserligen var det fria val också i april 90. Men för första gången väljer slovenerna i ett fritt och suveränt land och enligt den nya författningen. Skillnaderna är stora. Av parlamentets tre kamrar blir två. Antalet ledamöter minskas från 240 till 90. Och allt det här ska borga för ett effektivare parlament så att inga frågor hamnar i långbänken. Och det har nämligen skett de senaste åren. Så till exempel gick den viktiga privatiseringslagen igenom så sent som häromveckan. Kjell Albin Abrahamsson, Ljubljana.
blir valet imorgon i Schweiz om EES-avtalet blir det ödesdigert för landets framtid? Ja, det är en fruktansvärd fråga som man ställer sig. 5 december 1992.
Imorgon folkomröstar schweizarna om EES-avtalet och det tycks som det har uppstått en klyfta mellan de tysktalande och de fransktalande i landet. Stödet för EES är betydligt större bland de fransktalande i västra Schweiz. Och skulle nej-anhängarna bland de tyskspråkiga lyckas stoppa avtalet så riskeras sammanhållningen i landet. Imorgon fälls avgörandet och in i det sista har propagandan varit intensiv.
Hej, på söndag röstar vi om EES. Vi fransktalande är för, idag vill vi tala om varför. Så stod det att läsa ett specialnummer på tyska som den största franskspråkiga tidningen i Schweiz, Le Matin, tryckte i veckan och distribuerade i den mest spridda tyskspråkiga tidningen Blick. På 8 sidor talade olika fransk-schweizare om varför de, som uppenbarligen en stor majoritet i västra Schweiz, säger ja till EES. Oroade av motstånd och tveksamhet hos de tysktalande landsmännen har också fransk-schweiziska ungdomar rest runt i tyska Schweiz och med flygblad och i diskussioner försökt övertyga om EES-avtalets välsignelser. Den här klyftan som avtecknar sig i opinionsmätningarna har väckt oro i Schweiz där politiker på båda sidor av språkgränsen frågar sig vad det kan få för följder om utgången av omröstningen blir ett klart ja i västra Schweiz och ett lika markerat nej i tyska Schweiz, där ju majoriteten av schweizarna lever. Då frågar jag mig varför jag ska tillhöra Schweiz längre, sa en kvinna intervjuad i TV här om kvällen. Uttalandet speglar väl mera de upphetsade känslor som har växt i Schweiz, men också en franskspråkig parlamentsledamot, Francis Matilly, säger att om utgången nu skulle bli så markerad som en del tror, måste omröstningsförfarandet i Schweiz omprövas. Den nuvarande situationen skulle inte längre kunna tolereras av franska Schweiz. Det skulle kunna bli en politisk kris.
Voteront oui aussi. Il n'est pas sûr que tous les cantons romands voteront oui. Mais si véritablement la situation devait se présenter de façon aussi tranchée que certains l'estiment, je pense que nous aurons à réexaminer au sein de notre pays un certain nombre de conditions de vote. Que la situation ne pourrait pas être acceptable pour les Romains.
Vad den fransktalande politiken främst menar är förhållandet nu att ett alternativ inte bara måste godkännas av väljarmajoriteten utan också av flertalet kantoner. Det ger ju små tyskspråkiga kantoner ett oproportionerligt stort inflytande. Francis Matilly säger också att ett nej från tyska Schweiz nu skulle skapa en stor besvikelse bland de fransktalande. Men han betonar ständigt att han inte tror att utgången kommer att bli så markant olika som många befarar. Hur det än går så är stämningarna olika. Franska schweizare har ett mera obesvärat förhållande till Frankrike än vad de tysktalande har till Tyskland. Nyligen blev en franskspråkig minister utbuad vid ett möte i Schaffhausen i norr för att han talade högtyska och inte den schweizertyska dialekt som de tyskspråkiga odlar ömt som ett kulturellt särdrag gentemot Tyskland i norr. I franska Schweiz är också arbetslösheten större. Ekonomiskt styr Schweiz mycket från beslutsfattare i tyska Schweiz storföretag. Irritationsmoment finns alltså. Det ironiska är att de kommer stå i dagen vid en omröstning som i grund och botten gäller ökad internationalisering. Jan-Olof Pettersson, Bern.
Några kortnyheter på lördagskvällen den 5 december 1992.
Först till Somalia. Idag försökte en lastbilskolonn med livsmedel till de svältande i Somalia starta från huvudstaden Mogadishu. Det var den första kolonnen på en månad, men den stoppades av beväpnade ligor som krävde 20 ton vete för att släppa fram den. Biståndsarbetarna vägrade att betala. Det är just för att förhindra den här formen av utpressning som 30 000 soldater ska skickas till Somalia. En amerikansk förtrupp finns på fartyg utanför kusten och de kommer troligen att landstiga i början av nästa vecka. Den ryska folkkongressen röstade idag igenom flera förslag som stärker parlamentets inflytande över regeringen. Men de förslag som skulle ha tagit ifrån presidenten rätten att utse de viktigaste ministrarna och chefer för myndigheter och statliga verk, de förslagen fick inte tillräcklig majoritet. President Jeltsins rådgivare betecknade resultatet av omröstningarna som acceptabelt. En följd av omröstningen är att regeringen ska ansvara även inför kongressen och högsta sovjet. LO kommer att kräva drygt 2 kronor mer i timmen för de lågavlönade i den kommande avtalsrörelsen. Det här skriver Stockholms morgontidningar idag. Metalls ordförande Leif Blomberg vill inte kommentera uppgifterna utan säger att frågan ska diskuteras på måndag. Landstingsförbundets förhandlingschef Anders Hagman säger i en kommentar till LOs krav att lönerörelsen inte ser ut att bli någon lätt match och att Landstingsförbundet anser att det inte ska bli några löneökningar alls. Göran Trogen, vd för SAF-förbundet Almega, säger att tidigare låglönesatsningar har gett en allmän nivåhöjning för alla grupper. Tullen i Ystad hittade idag nästan 6 kilo amfetamin i en bil som kom med Polenfärjan. Beslaget är det största hittills i Ystad och det tros vara värt omkring 2 miljoner kronor. Den 26-årige föraren har anhållits. En flyktingförläggning i Eskilstuna utsattes i natt för ett bombhot. 280 flyktingar tvingades utrymma förläggningen, men polisens bombhundar kunde inte hitta någon bomb. Befälhavaren för FN-styrkorna i Bosniens huvudstad Sarajevo uppger att FN har misslyckats helt med sitt uppdrag och att läget bara blir värre och värre. FN-styrkans uppgift är att få till stånd ett eldupphör och underlätta det humanitära arbetet. Oljan från det havererade grekiska tankfartyget sprider sig nu utanför Spaniens kust. Oljebältet är drygt 50 kvadratkilometer stort och hotar nu 4 bukter som är rika på skaldjur och musslor. Miljöorganisationen Greenpeace betecknar olyckan som den värsta ekologiska katastrofen på senare år. USA utvecklar i hemlighet ett nytt spaningsplan som kan flyga 8 gånger ljudhastigheten. Där uppger den brittiska försvarstidningen Jane's Defence Weekly. Planet ska kunna flyga runt jorden på 5 timmar och blir effektivare än en del spionsatelliter som det kan ta ett dygn att få i läge över ett spaningsmål. Pentagon förnekar all kännedom om planet. De välkända julbockarna i Gävle brann upp i natt. De hade då stått bara en vecka på Slottstorget. Den stora bocken började brinna vid 2-tiden och den andra brann en timme senare. Polisen vet inte vem som tände på. Pernilla Wiberg får utmärkelsen Årets idrottskvinna 1992. Utmärkelsen delas ut av Riksidrottsförbundet och tidningen Aftonbladet. Pernilla Wiberg får priset för sitt OS-guld i storslalom i Albertville. Hon fick också utmärkelsen förra året då hon vann VM-guld. I backhoppningens världscuppremiär i Falun kom Mikael Martinsson på en 4:e plats. Segrade gjorde österrikaren Werner Rathmeier.
Inlägg i debatten om jordbrukspolitiken och de dyra livsmedelspriserna i Sverige har kommit från Volvos PG Gyllenhammar den 6 december 1992.
Volvos styrelseordförande Per G. Gyllenhammar dömer ut den svenska jordbrukspolitiken i en debattartikel i Dagens Nyheter. Sveriges bönder drivs från åken med hjälp av stora engångsbelopp och det är ett brott mot framtida generationer, skriver Gyllenhammar. Han föreslår inkomststöd och arealbidrag till vårt sämre lottade jordbruk i Mellansverige och i Norrland för att hålla landskapet öppet. En anpassning till EG:s nya politik och GATT:s regler. Per G. Gyllenhammar skriver också att det inte i första hand är böndernas fel att maten är så dyr. Grossister och detaljister har länge fått arbeta relativt ostört och det har dragit upp priserna, säger Volvos styrelseordförande.
Den 6 december 1992 rapporteras från det oroliga och svårt sargade för detta Jugoslavien.
En FN-kolonn nådde igår kväll fram till staden Srebrenica i östra Bosnien. Transporten innehöll drygt 40 ton läkemedel, filtar och tvål. Srebrenica hade varit avskuren från omvärlden i 8 månader tills en första hjälpsändning nyligen nådde fram. Men den innehöll ingen medicin, vilket är det som behövs mest. I den isolerade staden finns 80 000 invånare och dessutom 26 000 flyktingar. FN-källor i Sarajevo uppgav igår kväll att serbiska styrkor har erövrat den strategiskt belägna byn Oters utanför Sarajevo. Striderna om byn ledde till svåra förluster på båda sidor. Omkring 4 000 granater har träffat det lilla samhället under de senaste dagarna och Oters rapporteras i det närmaste totalt förstörd. Enligt uppgifter igår ska 600 civila ha flytt in till Sarajevo. Jugoslaviens premiärminister Milan Panic får troligen ställa upp i presidentvalet i Serbien. Nyhetsbyrån Tanjug uppger att Serbiens högsta domstol har upphävt beslutet i den serbiska valkommissionen att Panic inte skulle få kandidera. Valkommissionens motivering var att premiärministern inte har varit serbisk medborgare i 1 år som föreskrivet.
Sjunde december 1992. Spanien.
Spaniens myndigheter förbjuder nu allt fiske utanför La Coruña. Det var ju där den grekiska oljetanken förliste i förra veckan. Ett stort oljebälte driver för närvarande norrut, men än är det inte känt hur mycket olja som verkligen har läckt ut.
Stora oljeutsläpp inträffar med ödesdiger regelbundenhet runt om i världen. Just vid La Coruña hände en liknande olycka för omkring 15 år sedan. Det betyder att man har en del dyrköpt kunskap om vad som händer med det biologiska livet. Olle Lindén, professor i marinbiologi vid Stockholms universitet, har lång erfarenhet av forskningsarbete i samband med oljeutsläpp.
Ja, effekterna blir ju rätt omfattande, eller mycket omfattande i ett akut skede så länge oljan driver omkring och omedelbart efter. Då får man skador på fiske och akvakultur, odling av ostron och allt möjligt annat som där finns. Och naturligtvis skador på turismen.
Betyder det att musslor och fisk och så vidare inte kan fortplanta sig under en ganska lång tid framöver?
Ja, bland annat den typen av skador har man sett efter en del av de här stora spillen som har varit efter Europas kust på de senaste 10-15 åren. Ja.
Vid den här kusten stormar det ofta, vattenomsättningen är ganska stor och det kan vara en fördel för återhämtningen.
Det har också de här undersökningarna visat som har gjorts efter bland annat den där tidigare olyckan i La Coruña. Då kan man väl räkna med att på ett par tre års sikt så har de i varje fall huvuddelen av skadorna och de viktigare skadorna, de som så att säga har en direkt effekt på fisk och akvakultur, de har försvunnit vid det laget.
Men för fisket längs kusten är alltså mycket förstört för åratal framåt. När olyckan inträffade hade den grekiska tanken ingen lots ombord. Och många gånger har det också rests krav på att alla stora oljetanker ska ha dubbla skrov. Att en olycka då inte skulle bli lika allvarlig.
Jag tror inte en sån här olycka skulle påverkas av om fartyget hade haft dubbla bottnar. Jag menar en tanker som totalförliser ut efter en kust, det spelar ingen roll om den har dubbla bottnar eller inte.
Olle Lindén som är professor i marinbiologi och det var Ingrid Gustafsson som intervjuade honom.
6 december 1992. En rapport från Indien, landet med stora religiösa motsättningar.
Tusentals militanta hinduer stormade i förmiddags en moské i Indien. Våldsamma scener utspelades och det kan få politiska återverkningar, får en rapport från vår Asienkorrespondent.
200 000 hängivna hinduer hade i morse samlats i den dammiga, heta nordindiska pilgrimstaden Ayodhya. Efter indiska förhållanden bara en förvuxen by med 40 000 invånare, men med 8 000 hindutempel. Men i Ayodhya fokuseras två religioners tro, hinduismen och islam, och på exakt samma plats har de sina respektive mest heliga platser. Där det en gång ska ha funnits ett hindutempel till guden Ramas ära, där byggdes för 400-500 år sedan muslimer en moské. Och hindurnas fundamentalistiska politiska ledare hade idag rest till från andra delar av landet och i strid med domstolsbeslut skulle nu börja byggas ett nytt tempel till guden Ramas ära. Det var programmerat för att gå illa. Och 20 minuter före ceremonierna skulle starta stormade under stridsropet seger för guden Rama. Tusentals extremister klädda i sin religions saffransgula heliga färg genom poliskordongerna. Med sina bara händer slet de ner taggtrådshindren och poliser flydde från platsen. Många hinduer har nu barrikaderat sig på moskéns tak där de hissat sin flagga. Andra flyttar stålhindren kring helgedomen och polisen ser sig maktlös och ingripa i en konflikt i vilken på just den platsen under de senaste 3 åren fler än 1000 människor dödats.